Jag ska läsa psalm 76. Israels och Guds seger över sina fiender. För sångmästaren med strängaspel, en psalm, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort. I Salem var vart hans hydda rest och hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens djungeleldar. Sköld och svärd och vad till krig hör. Sela, full av ljus och härlighet, går du fram ifrån segerbyternas berg. De stormodiga är avväpnade, de hava slumrat in och sova. Alla stridsmännen hava måste låta händerna falla. För din näps du, Jakobs Gud, ligga domnade både man och häst. Du är fruktansvärd. Vem kan bestå inför dig när du vredgas? Från himmelen lät du höra din dom. Då förskräcktes jorden och vart stilla. Då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Ty människors vrede varer till dig till pris. Du har vrede till övers att omgjorda dig med. Gör en löften och infrien dem åt Herren, eder Gud. Alla de som är omkring honom bär fram, skänker åt den fruktansvärde. Ty han stärker förstarnas övermod. Fruktansvärd är han för konungarna på jorden. Amen.
Jag tycker det är gött att stå här igen. Och så är det folk här som inte har varit i den här kyrkan, i alla fall när vi har varit här, och tycker det är jättebra. Det är folk från Smedjebacken som är som inte varit här förut, för jag förstår, och folk från Amerika som varit här, som inte varit här heller. Ja, vi är allesammans välkomna och vi får vara som en familj tillsammans, och jag tror det är väldigt viktigt. Eivor hade någon bra vers här. Nu kommer det inte riktigt samma översättning. Jesaja 53. Femte versen. Här. Men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad. Men vi blev friade. Hans sår finns. I hans sår finns det helande för oss. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad. Men vi blev friade. Och sen den tionde versen här. Men det var ändå Herrens plan att krossa honom och lägga detta lidande på honom. När han väl hade offrats för synden ska han få många arvingar. Han ska få liv igen och Guds plan ska ha framgång genom honom. Han skall få liv igen. Jesus föddes ju hit till jorden. Vi är i adventstid nu. Vi väntar på honom som skulle komma. Gud gav ett löfte i Bibeln omedelbart på en gång efter det att Adam och Eva hade fallit, att de bestämde, jag bryr mig inte om Gud. De åt av den förbjudna frukten av kunskapens träd. Jag kan bäst själv, jag bryr mig inte om Gud. Direkt så hade Gud en plan. Han lovade, han sa det. Ja, han tänkte ut planen. Jag kommer gå ner till jorden själv som människa och offrar mig i deras ställe. Det var Herrens plan Jesus kom ner hit till jorden. Vi väntar på honom. Han gick här ner på jorden utan synd, utan skuld. Han var rättfärdig. Han hade en rätt ställning inför Gud. Men ändå gav han sitt liv. Han offrades för synden. Och han ska få många arvingar. Och det är vi det. Han ska få liv igen. Och Guds plan ska ha framgång. Han ska få liv igen. Jag ska läsa ett litet stycke här. Han ska få liv igen. Jag ska komma och hamna i Apostlagärningarna. Och jag ska läsa bara en vers, tror jag, Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 23. Apostlagärningarna 23. Och vad det nu var för en vers, heter ni före mig. Och 6. Apostlagärningarna 23. Det står det så här. Det är Paulus som står inför stora rådet. Paulus, han är fängslad. Det var ju så att ska vi se. Jag läser inte bara en vers. Jag läser det här i början på avsnittet här. Paulus såg på stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Då befallde överste prästen Ananias dem som stod bredvid att det skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom: Gud skall slå dig, du vitkalkade vägg. Här sitter du för att döma mig efter lagen, och så befaller du i strid mot lagen att det skall slå mig. Det som stod bredvid sa: förelämpar du Guds överste präst? Paulus svarade: jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står det skrivet: en ledare för ditt folk skall du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadducéer och en annan del fariséer, ropade han i rådet: bröder, jag är farisé och son till fariséer. Och när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om det dödas uppståndelse. Och han sa det, utbröt en strid mellan fariseerna och sadduceerna. De församlade delade sig i två läger. Sadduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Det blev ett väldigt skrikande, och några skriftlärde som hörde till fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt: vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller ängel verkligen har talat med honom. Striden blev nu så häftig att befälhavaren fruktade att det skulle slita Paulus i stycken. Och han gav order om att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom och från dem och föra honom till fästningen. Följande natt kom Herren till honom och sa: var vid gott mod. Ty så som du nu har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom. Ja, det här var kalabalik på hög nivå. Men vad var det handlade om? Kärnan här, det kristna hoppet. 23 versen. Nej, det var inte 23 versen. 6 versen var det. Och när jag står nu här, så Paulus, inför rätta, är det på grund av hoppet om det dödas uppståndelse. Ett hopp om det dödas uppståndelse. Det kristna hoppet. Och vad stod det här? Jesus, han ska få liv igen. Och Guds plan ska ha framgång av honom. På något ställe så står det att Jesus, han var den förstlingen. Alltså han är förstlingen. På många ställen står det att han var förstlingen. Och förra gången jag var här i söndags, då läste jag från tredje Mosebok, det 23 kapitlet. Och där läste jag om lövhyddohögtiden. Och i tredje Mosebok, 23 kapitlet, där står det väldigt mycket. Och det står också bland annat om förstlingen. Av skörden som de bärgade in. Den första kärven, den skulle de offra. Förstlingsfrukten skulle de bära fram inför Gud. Och Jesus, han uppstod här. Jesaja profeterade om att han skulle få liv igen. Döden skulle inte behålla honom. Han skulle få liv. Och Jesus, han är förstlingen. Han som uppstod först. Och det står på stället Eivor pratade också förut om anden, den heliga ande. Och det pratade jag också om förra söndagen. Att anden kommer och flyttar in i den som tror på Jesus. Anden ger liv. Och på något ställe, se om jag kommer dit här idag i texten, så är det att andens gåva, det liksom är en försmak av det som väntar den som tror på Jesus. Det som väntar en gång i himlen, så är den heliga ande, ger det en försmak av vad som väntar. Anden är alltså förstlingsfrukten av det som väntar i himlen. Men i alla fall, Paulus, han stod där och predikade. Han stod där och berättade, och han visste ju precis vad han skulle säga, för han kände till de där två grupperingarna. Och det var väl det som räddade livhanken på honom. Han stod där att han var inför rätta. Det var på grund av hoppet om det dödas uppståndelse. Och där uppstod en strid. Och sen blev det ju som så att den här befälhavaren, han skickade in soldater. Och de tog Paulus och satte honom tog honom till fånga. Och judarna där, de var 40 stycken. De tänkte, det står att de svor en ed. De bestämde sig för att vi ska inte varken äta eller dricka förrän vi har tagit kål på Paulus, förrän vi har tagit död på honom. Och det där fick Paulus systerson reda på. Så han kom till Paulus i alla fall. Han ordnade fall så att befälhavaren fick veta det där. Han fick komma fram till inför befälhavaren och han berättade att det var 40 stycken som låg i bakhåll som skulle ta död på Paulus. Och den här befälhavaren, han ville inte ha det på sitt samvete, för att han hade fått reda på att Paulus, han var romersk medborgare. Och gör något sånt mot romersk medborgare, det gick bara inte. Så han samlade ihop 200 spjutbärare och massor med folk. Så att när de kom ut och så förde han honom till Festus, som var befäl högre än honom. Men de här 40, de kunde inte göra någonting, för att Paulus hade då beskydd. För Gud hade ju lovat Paulus, du ska inte vara orolig. På samma sätt som du har stått här i Jerusalem och predika om mig och predika om hoppet om det dödas uppståndelse, så ska du få stå i Rom och predika. Alltså, följande natt kom Herren till honom och sa: var vid gott mod, ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom. Och det var ju så att Paulus, han fick tillfälle att berätta för väldigt många människor om hoppet. Det finns ett hopp, det dödas uppståndelse. Nu ska vi se, nu ska jag plocka fram Romarbrevet, det 5:e kapitlet. Vi ser om det heter Romarbrevet här då. Det är en bra rubrik. Frid med Gud, står det. Hör här. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod fasthet, och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappt vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står här som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Men det var alltså Herrens plan att krossa honom och lägga detta lidande på honom. När han väl har offrats för synden ska han få många arvingar. Han ska få liv igen. Och Guds plan ska då framgå genom honom. Det sa Jesaja 700 år tidigare. Och Paulus är här 30 år efter det att det hade hänt. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ändå var syndare. Här hade det hänt. Jesaja, han profeterade vad som skulle hända. Och det hände. Jesus dog oskyldig, tog han straffet på sig upp på Golgata kors. Jag tar fram korsbilden här igen. Kristus dog på korset oskyldig. Och vi står där. Rättfärdiga står det genom hans blod. När Kristus dog, han tog våra synder, han tog det dåliga, det där som skiljer oss från Gud, det som skiljer oss människor från Gud, det vi gick vår egen väg, det tog han på sig och vi får stå rättfärdiga. Vi har fått rättfärdighet. Jag har fått en rätt ställning inför Gud. När jag kommer till Gud, när jag vänder mig till honom och säger: Jesus, ta hand om mig. Ta hand om det här skräpet. Ja, det kan jag göra med frimodighet. För jag vet att han gör det. För att när Gud då ser på mig, då ser han inte på det där skräpet som har följt så många gånger, som inte har hållit det han har lovat. Jan-Olof hade en vers här när han läste. Vilken psalm var det, Jan-Olof? 76 psalmen. Jag ska se här. 76 psalmen. Då har vi saltaren, har vi där saltaren. Och 76 psalmen. 76, och så tror jag det var sista versen jag tänkte. Ja. Där står det så här: uppfyll alla de löften som ni har gett till Herren er Gud. Ja, jag har lovat jag många gånger. Och så kan man känna som så här: ja, jag försökte, men ja, det gick dåligt det där. Uppfyll alla de löften som ni har gett till Gud. Ibland kan vi då känna att jag har nog misslyckats. Jag har intentionen. Jag vill. Sen har Jesus gjort resten. Så när jag kommer inför Gud, då behöver jag inte stå där med skam att jag klarar inte av det där. Sen är det ju som så att jag bestämmer mig för, okej, jag vill tillhöra Jesus. Jag släpper in honom i hjärtat. Jag behöver inte, Jesus han har köpt oss fri. Vi har fått en rätt ställning. Då blir det ett liv. Jag har ett hopp, en vandring. Jag får umgås med Jesus. Och plötsligt en dag, hoppsan, det var bra länge sedan jag föll nu. Eller jag menar, jag blir liksom påverkad. Vi lever ett liv. Jag får ta risken att jag blir påverkad. Men jag blir påverkad till det bättre. Så att till slut så är det som så att säger jag ja, då är det ja. Och säger jag nej, då är det nej. Jag tror att det blir så. Jag blir påverkad. Jag blir ändrad. Nu tar vi fram korset igen här, ska vi se. För det är korset som är grunden. Jag hade några mer ställ jag tänkte läsa också här. Romarbrevet 8, 24 versen. Det står det så här. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Jag fortsätter. Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi har ett hopp. Hoppet om den kommande härligheten. Och jag ska gå tillbaka lite i femte kapitlet där i Romarbrevet. För det stod ju där att om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Jesus, han var den som var den först som uppstod. Han var den första, han var förstlingen. Och han har lovat det att vi ska komma efter. I första Korintherbrevet, 15 kapitlet. Det står det om, i början på kapitlet står det om Kristi uppståndelse. Paulus, han slår fast att Jesus hade dött. Det visste alla. Och det är sant. Det säger Bibeln. När Jesus hang på korset, då han hade gett upp andan, och så var den deras soldaten som kom med sitt spjut, han stack det i sidan på Jesus, och det står att det kom ut blod och vatten. Och det vet jag som jobbar på labb, att om när blodet slutar att cirkulera, när blodet, ja, det koagulerar så att det delar på sig blodkroppar för sig, och så flyter det blodkropparna i plasma eller serum, så att ja, det skiljer på sig, och så att Jesus var verkligen död. Det kom blod och vatten, och plasman, det ser ut som vatten, Att han var död, det var liksom ingen diskussion. Han dog för våra synder. Sen kunde inte döden behålla honom. Han uppstod. Och Paulus, han skriver så här: bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och stod fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Paulus slog fast att Jesus uppstod. Han levde. Han visade sig för mer än 500 bröder på en gång, sa han. Och en del av dem lever än idag. Jesus, han var den som först uppstod. Och det kristna hoppet. Hoppet om det dödas uppståndelse. Och där talar Paulus här om att det finns en del som påstår att uppståndelsen inte finns. Ja, jag läser det också istället för att jag ska tala runt här. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Och det inte finns någon, om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att det döda inte uppstår. Ty om det döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus allas göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att han har lagt allt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Ja, det där var mycket ord och det var mycket text. Men det blir ett bra slut. Jesus uppstod som förstlingen. Och sen, de som har trott på honom kommer att uppstå sen. Det kan man fråga sig, när vi uppstår uppståndelsekroppen, Ja. På något vis, om vi tänker oss Jesus, de kände igen honom, men ändå var han kanske inte så lätt att känna igen. De är kvinnorna som var vid graven. De hade ju umgåtts Jesus, de hade sett honom. Men först trodde hon att det var vaktmästaren. Så att på något vis så är inte kroppen lika, men ändå lika. Han hade såren kvar. Thomas fick sticka fingrarna i hans sår. Paulus, han skriver om det här. Jag läser det också, så blir det mycket här. Men ni får tåla det här, så ska jag inte hålla på så länge till. Första Korinthierbrevet 15. Nu kan någon fråga, hur uppstår det döda? Vad för slags kropp har det när det kommer? Du oförståndige. Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger dig en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andras i glans. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger er bröder, att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga. Och vi skall förvandlas, till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det fullbordas som står skrivet. Döden är uppstånden och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.
Jesaja 53, 10.
Men det var ändå Herrens plan att krossa honom och lägga detta lidande på honom. När han väl har offrats för synden ska han få många arvingar. Han ska få liv igen och Guds plan ska ha framgång genom honom. Döden kunde inte behålla Jesus. Det kristna hoppet att det finns en fortsättning. Det är inte slut här nere på. När vi en gång hamnar nere i kyrkogården så är det inte slut. Utan det finns ett hopp, det finns en framtid. Och evigheten är nedlagd i människors hjärtan. Så det här är ett erbjudande. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ett evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det finns räddning. I en mörk tillvaro behöver vi inte vara kvar i den situationen som människan var, att vi kan bäst själv, gick vår egen väg. Utan vi får, som vi sjöng i den här sången här, pris för Gud, att nåd och, vad var det vi sjöng till det här? Vilken sång var det vi sjöng? Nu ska vi se här på grejer här. Den var ju så bra. Ja, det här. Pris för Gud, sången stiger mot höjd. Pris för Gud, hjärtat sjunger av fröjd. Och sprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Pris för Gud, sången stiger mot höjd. Pris för Gud, hjärtat sjunger av fröjd. Och sprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Pris för Gud, sången stiger mot höjd. Pris för Gud, hjärtat sjunger av fröjd. Och sprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Vi tar det en gång till lite högre. Pris för Gud, sången stiger mot höjd. Pris för Gud, hjärtat sjunger av fröjd. Och sprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Det är glädjebudskapet, det kristna hoppet. Nåd och förlåtelse. Och okej, Jesus, jag vill ha tag på det här, jag vill ha dig. Jag öppnar mitt hjärta, jag vill följa dig. Och då står han med utsträckt hand. Han tar emot oss när vi kommer. Jag vänder mig mot honom. Jag behöver bara ta ett steg, så kan 10 och så får jag en riktig björnkram. Nåd och förlåtelse finns hos Gud. Så har vi ett hopp om en framtid och alla detaljer vad som händer, det kan inte jag. Jag bara känner och upplever att det finns en bättre värld som väntar oss. Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att jag fått bara stått här och förkunna att nåd och förlåtelse finns hos dig och att det finns ett hopp om en kommande härlighet, ett hopp om det dödas uppståndelse, där du var den första förstlingen som uppstod från det döda. Och tack att när vi har öppnat vårt hjärta för dig, då har vi den helige ande som en tillgång, som en förstlingsfrukt, att vi får uppleva lite grann av vad som finns i den kommande världen. Jag bara tackar dig för det, att när vi kommer där så ska det bli en full verklighet. Och jag ber Jesus att du ska låta oss vara som levande ljus här nere på jorden, så att vi kan sprida glädjebudskapet om dig bland våra medmänniskor här i Smedjebacken, så att vi får så många som möjligt med oss på vägen, att människor slipper att gå förlorade utan får säga sitt ja till dig. Ja Jesus, jag tar emot gåvan som du gav. Jag öppnar mig. Men åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Först Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Tack att det är en verklighet som vi har fått uppleva och att du är med var och en som tror på dig. Amen Jesus. Amen. Pris för Gud, pris för Gud, sången stiger mot höjd. Pris för Gud, pris för Gud, hjärtat sjunger av fröjd. O strid till all världen, vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud.
Ja, tack Bjarne. Vi har någonting att se fram emot om vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Det ska bli spännande. Nu tänkte jag tala om vad som händer i veckan. Idag är det söndag. På onsdag så är det bön här klockan 19. Och sen på fredag så är ni välkomna hit igen. Jag vet inte riktigt vad det blir. Men något blir det. Gröt eller... Vi får se. Och det är ju mellan 11 och 1. Och sen har vi ju möten igen på söndag klockan 11. Ni är välkomna dit också. Till det. Hur är det? Ska vi sjunga på sånger eller? Vi ska sjunga någon mer sång innan vi... Ja, vi ska ta upp en kollekt när vi sjunger. Och sen efteråt så är det gemenskap vid kaffebordet.
Gud gav till världen sin ljud. Thank you. Thank you.